I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
På min tacos har jag... Vad har man egentligen? Känns som att man får mer och mer så skitnördiga grejer ju äldre man blir. Att för några år sedan har jag nog sagt så här, köttfärs med sån Santa Maria tacokrydda, gräddfil... Och den skiten. Men nu skulle jag ändå säga att det är lite så här koriander och såna.
Du kör koriander ändå?
Men jag gör det ju. Alltså så här, min tjej gillar ju god mat. Och då har jag också lärt mig att uppskatta god mat. Alltså jag är lite som en råtta på det sättet. Jag kan leva under så här hemska förhållanden utan att bry mig. Och bara äta Snickers och dricka utgången mjölk. Men alltså, men jag kan, alltså så här, alla gillar ju god mat. Så när man uppar sin levnadsstandard så här, ja... Kan jag äta koriander bara?
Men har du då? Du måste ju ha någonting mer. Vad har du, om du skulle göra en tacos nu och så har du obegränsat med grönsaker och diverse olika kött.
Okej, okay, men jag gillar avokado. Det var någon som sa att det var naturens bacon.
Alltså, det är
bra. Ja, det är ganska... Alltså, jag tycker det stämmer ganska bra. Det är något som är lite fel med det, men det är också någonting som är helt jävla rätt.
Det är ändå att smutsa ner avokado lite.
Ja, det, exakt, det är det som är fel.
För den människan som älskar bacon, det är ju oftast inte den härligaste människan.
Nej.
Man vill, man tycker det är roligt att säga att bacon är gött. Men människor man ser säger så.
Men bacon är inte heller så gött som alla säger.
Nej, precis.
Det är ju inte äckligt. Men det är väl samtidigt så här, det finns ju ingen annan frukt som påminner mer om bacon än avokado. Det gör det inte.
Alltså i en unik smak, eller vadå? Eller?
Nej, men i sin ställning på något sätt. För avokado är ju rätt fett. Och känns lite så här söndagsbrunchigt.
Men naturens smör då?
Ja, fast det är väl sån.
Det är tråkigt.
Cheasmör eller vad heter det? Det är inte det naturligt. Jag vet inte ens vad det är. Det är något man har i shampoo. Det är jättebra för det. I min tacos i alla fall. Att jag inte ens klarar av
det.
Första mest grundläggande frågan.
Ja, men jag, än så länge är det koriander och avokado.
Ja, men jag vill ha kött i den. Och då kanske man har köttfärs om man vill inte. Jag vill ha en sånt, väldigt noga med sånt mjukt skal. Alltså inte de här hårda, äckliga.
En tortilla helt enkelt.
Ja, exakt. Sådana hårda fattar jag inte vad det är för sjuka människor som äter.
Nej.
För du vet, tacochips, jättegott. Men sen när de gör stort tacochips så smakar ju inte det.
Och det är ingen som äter det utan att tappa hälften.
Nej, det är kast. Och sen kanske vill ha någon avokado i. Man vill ha gurka i. Alltså sådana svenniga grönsaker med tomat. Kanske lite rödlök i det. Det är lite tacos. Och sen sån salsa.
Vilken styrka?
Medium.
Medium.
Ja.
Gräddfyllda. Eller är du crème fraîche kille?
Alltså jag är nog mer sån riven hushållsost kille. Men jag tror det är lite högt och lågt. Och koriander.
Och koriander var det.
Att det är sån goda ost som den riktigt dåliga man köper som är stor som en sån tegelsten. Att man river den. Det är, och så lite koriander på.
Ja, men det är en bra tacos.
Blev det en hel tacos?
Bra. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile. 'Cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Hej och välkomna till podcasten Mina värsta gig med mig, Niklas Runsten. Och idag så sitter jag här med komikern, radioprofilen, poddaren, flygande reportern, föreläsaren och skojaren Marcus Berggren.
Vilken jävla lurifax det låter som att jag är.
Ja, vilken av de här epiteten vill du helst vara?
Det är första gången någon kallar mig föreläsare.
Och jag vet ju att du har föreläst.
Lite stånd fick jag. Så det kan jag nog vänja mig vid. Alltså så här, jag vill inte jobba som föreläsare, men det hade också varit så himla grymt att ha en sån svintajt stark föreläsning i ryggsäcken som man kunde dra fram när man behövde den.
För det är ju där pengarna finns, har jag listat ut. Alltså åka runt på skolor, kommunhus och bara föreläsa om någonting.
Ja, eller för så här Volvo personvagn, alltså om vilken skit som helst. Alltså det känns som, du vet, vad som helst kan vara en stark resa. Mm. Alltså jag typ tänkt på det att alltså innan som jag började få flyt som komiker så var liksom min A-plan var så här, att bara få det skita sig så mycket som möjligt och sen komma tillbaka med en stark föreläsning. Men sen löste det sig ändå lite så halvt.
Ja, men alltså, det är ju inte för sent än.
Nej, det kan fortfarande skita sig och då kommer den starka föreläsningen.
Men vad skulle du helst vilja, vad ser du dig själv som? Alltså komiker är ju rätt brett, men är det radio eller podd? Jag vet ju, du gör ju mycket så här flygande reporter när du springer runt på Öland och prata med haschtomtar typ.
Men alltså komiker är väl härligt. Alltså jag tänker när vi lyssnade på den generationen över oss av komiker så pratade de mycket i poddar så här typ, hur jobbigt det var för dem att börja kalla sig själv komiker, och det är ett så stort ord, och alltså jag började kalla mig komiker samma dag som jag började med stand-up. Alltså det känns som vi jobbar mer.
Jag är så, komiker.
Ja, jag är komiker. Bara, fast du var precis uppe och bomba i 2 minuter. Ja, men jag är en komiker. Så det kallar jag mig gärna.
Mm. Men vad vill du helst hålla på med? Stand-up eller... För du har ju podden Tombola med Carl. Mm. Vad är roligast?
Alltså jag tycker nog att blandningen är väldigt rolig. Alltså du räknar upp en ganska lång lista här. Men det är också dels för att jag har fått möjligheten att göra olika grejer. Men sen tycker jag också att det är kul att byta. För man hinner ju aldrig ledsna. För att det är hela tiden så här, nu ska du hålla en föreläsning. Och så måste man hålla en föreläsning. Eller vad det är för annars. Man är flygande reporter på någon festival. Eller något. Jag tycker det är kul att blanda. Men om jag tvungen att välja en grej så hade jag nog bara velat göra stand-up.
Ja, men det är väl den här direktkontakten som är det roligaste.
Och att det går ju att alternera rätt mycket.
Ja, men stand-up är ju... Vadå, om du skulle ha en föreläsning, då skulle det vara en 45 minuters stand-up-rutin bara.
Ja.
Om hur du har klättrat upp från botten.
Ja, att man får ha en sån lång... För när man kör stand-up är alla bara, fan, den nya rutinen, är det inte lite lång i en föreläsning? Är det bara, den kan vara lite längre.
Ja.
10 minuter till, tror jag. Ja, nej, det är sant. Skönt.
Men då, tänkte jag, hur länge, just stand-up då, som vi ska prata om idag främst, hur länge har du hållit på?
Tror att det blev 4 år i somras någon gång.
Mm.
Eller vad, nu är det år 2017.
Sommar.
I 4 år sedan, 2013 då.
Det måste det vara.
Ja, men då var det. Då var det 4 år. Sen hade jag, men som de flesta har, så är de första åren är lite så här till och från.
Fast du var ju komiker från start.
Jo, absolut. Ja, sa jag att jag var det. Jo, men det...
När skulle du säga att du blev bra på stand-up då?
Ja, men det, alltså så här, det gick väl lite i vågor. Jag testade först en vända. Och så hade jag testade först ett par gånger. Det kan vi komma in på sen när vi ska prata om dåliga gig.
Mm.
Då det gick så jävla dåligt. Sen hade jag ett ganska bra gig. Och sen giggade jag kanske inte på något år. Och sen tänkte jag, alltså i början var det som att jag bara körde på sommaren med. Det är en riktig sommarkomik. Du vet, på sommaren känner man sig glad och man har självförtroende, du vet, man skriver mycket. Och sen när du vet oktober kommer så bara, nej,
vill inte synas.
Det där har ingenting med mig att göra. Man nästan skäms lite för det. Men så kom jag tillbaka någon gång i Göteborg där och så körde jag en vända till. Och då tyckte jag att jag hade blivit jättebra. Det var ju när jag hållit på ett år. Mm. För då var det så här, då hade jag några gyllene gig och tänkte så här, jag är ju bäst av alla. Så jag kan ju säga vad jag vill. Och det bara river. Och sen såklart kom jag ner från det på ett ganska hårt sätt. Och sen lyckades jag jobba upp en tredje sommar. Och det var då jag flyttade till Stockholm med sånt jävla självförtroende. Och sen var det så här kraschlandning igen. Och sen, men jag tror att det är så, men stanna på det, är så. Men för mig var det så att det gick upp och ner. I början var det så höga toppar,
men
så låga dalar.
Är det någonting att det där man kommer när man kommer första gången, så är det lite, inte chockhumor, men folk är inte beredda. Men sen när man kanske kört några gånger så är folk bara, ja, det är så här. Och då måste man vara jättebra för att fortsätta vara bra, eller?
Alltså jag tror att man kan ha tur några gånger med och vinna ganska mycket. Eller jag kunde nog vinna ganska mycket på min stil, som är ganska så här flängig och jag skriker mycket och håller på. Att om du är på någon liten rookieklubb någonstans, och de flesta är ju så här, hej, jag heter Isak, nu är jag singel. Alltså, och så kommer någon som gör något som är lite annat. Och sen var det säkert så, jag rev säkert inte ens. Det var säkert fisjummet. Men det är och då
kändes det som sån jävla rivning typ.
Mm.
Alltså det är väl det som är, jag tror att det är Jay Leno eller någon som snackar om det i någon av de här böckerna. Att de flesta människorna, alltså de flesta, men väldigt många människor har ju aldrig rivit taket. Så man vet liksom inte hur högt det låter när alla i ett rum skrattar på max. Så i början när man får så här, du vet, lite fniss, tre personer skrattar rätt högt och sju är lite mitt emellan. Då i ens huvud då så blir det...
Ja, man ser en person som skrattar och bara, alla skrattar nog. Alla tyckte det var kul.
Ja, men man tar ju den. Och det är det som är problemet, eller problem, det är väl en självbevarelsedrift. Att i början, när man börjar med stand-up, så räknar man nästan bara skratt.
Mm.
Att det är bara det som räknar. Du vet, när någon skrattar så tar man till sig det.
Ja, men det är väl, för det, jag kan väl relatera till det, att det är, liksom, vadå, det är väl det som är beviset på att du har gjort någonting sköj, för det är väl det som det går ut på lite, eller? Eller vad menar du att man ska...
Nej, men jag menar, om du giggar för 100 pers och sju skrattar, så i början så blir man så himla glad att sju skrattar, att man fortsätter med stand-up ett halvår till. Sen man på några år så ser man bara de 83 som höll käften och så vill man ta livet av sig.
Uh-huh.
Att det skiftar. Och jag tror att det är bra att man har den inställningen i början. För, eller jag var jättemycket så att när... Eller så när jag tänker tillbaka på mina... gig som gick bra precis i början på andra lång comedy i Göteborg, så minns jag det liksom som att hela stället så här kokade, du vet, att taket lyfte lite grann. Mm. Men sen när jag har pratat med folk som var där så har de sagt att bara, alltså, det var ju ingen bombning, men... Och jag tror det är för att man...
Du ska aldrig prata med någon efteråt.
Nej, men man är så... Nej, men då sa väl folk att det var väl kanske förhållandevis bra, men... Ja, men jag tror att man behöver de personerna som skrattar så himla mycket.
Mm.
Och sen ju mer man håller på, ju mer ser man bara de som inte skrattar. Och det är väl så man blir en bättre komiker, för då börjar man tänka sig, hur fan, vad är det jag gör för fel? Varför är det fem personer som inte tycker jag är rolig alls? Mm.
Men då kan man ju, min nästa fråga ändå, hur hanterar du misslyckanden?
Alltså så här, lite som vi var inne på innan, jag gör ju så himla många olika grejer. Och det tror jag också är så himla mycket självbevarelsedrift för mig. För att om en grej skiter sig så har jag ändå två nya grejer imorgon. Så att det hamnar bakom mig så himla, himla fort. Alltså det är ju värre, alltså jag tror att jag mådde mycket sämre på den tiden när man kanske fixade två gig på Big Ben i månaden. Och så gick båda dåligt.
Ja.
Och så hade man inget mer att hänga upp sin tillvaro på. För nu är det så, om ett stand-up-gig går dåligt, jag vet, alltså det blir en lite så fadd känsla i en, men det är, nej, det är ingen katastrof. Jag tänker att man får jobba med statistiken, alltså så länge man river fler gånger.
Ja, men vad skulle du säga, gör du fler, alltså sen du anser då att du blev bra komiker, gör du mer bra gig än dåliga gig?
Ja. Jo, men självklart. Men alltså, man höjer ju lägsta nivån hela tiden. Alltså, det var det jag inte fattade i början, men det var andra som var smartare än mig som förklarade det. För att nu börjar man så, man kan riva två gånger, men så kan man också liksom bomba som en jävla sten tre gånger. Och man vet inte varför, typ. Och då var jag så här, att jag bara, ja, men jag är en sån komiker som bara vissa fattar. Så de som fattar mig tycker att jag är skitrolig, de andra kan dra åt helvete.
Mm.
Men då var det folk som förklarade det för mig, att som komiker handlar liksom att höja lägsta nivån. Att det är egentligen den som räknas, att när du är som allra sämst, hur många skrattar då?
Ja.
När du är på ditt absolut sämsta, att det ändå inte ska vara en sån råbombning, för då är man ändå ganska safe liksom.
Men vilken publik gör du dig bäst inför?
Ja, men alltså, historiskt sett så har det ju funkat bättre för göteborgare.
Mm.
Och det tror jag inte är så konstigt, eftersom det är, alltså jag själv ser upp väldigt mycket till göteborgare. Och
du är från Göteborg?
Ja, jag är från Göteborg, och jag tänker mycket på det arvet, eller det är det jag uppfostrar med så här, Albert och Herbert och Karl-Einar Häckner och Peter Apelgren, och det är det jag tycker är det roligaste. Och det, ibland är det lite svårt, alltså så här, ibland är det svårt att förklara för andra som inte är från Göteborg vad det är som är så jävla roligt med att någon har ett munspel i munnen, att det fastnar i munnen, alltså det är så här. Det är ju inte så roligt på pappret.
Nej.
Men det är någonting, jag vet, det är en kultur bara.
Men skulle du säga, när du går upp och säger, är det ett klubbgig i en mörk lokal, eller står du gärna på en utescen med gamla tanter?
Alltså, tanter är väl lite hit en miss.
ändå. Alltså så här, ibland tycker jag att tante kan skratta så jävla mycket och vara sån god publik, du vet, när det är såna rosé-tanter från Partille, då kan man ha en sån gyllene kväll. Men tante kan också vara en hård, väldigt dömande publik. Alltså jag tror att för att ha bäst chanser så ska det absolut vara inomhus. Det ska vara vinter, för då är ju folk mer benägna att gå ut och vilja bli underhållna. Och sen att publiken är i samma ålder som en. Alltså det är såna enkla grejer, för då har de samma referenser. Får man köra för svingamla, då, alltså alla de här Kapten Röd-skämten och sånt, det är ju så här, bara, de vet inte vem det är, då är det ju helt obegripligt. Då kan man heller inte skylla på publiken så här, för det är klart de inte vet vem Kapten Röd är. Han skulle kunna vara deras barnbarn eller du vet. Jag har inte tänkt så mycket. Alltså så här, om folk är så fulla att de inte fattar, är det ju aldrig bra. Men alltså så här, att folk har druckit några bärs och mår bra är ju inga problem.
Men hur mycket anpassar du dig till publiken skulle du säga då? Alltså jag tänker just om du känner att det spelar lite roll. Går du bara upp och gör din grej eller tänker du på vart du är?
Så här kan man väl säga att när jag började, jag har inte hållit på med stand-up så länge ändå, så jag håller fortfarande på att lära mig jävligt mycket. Men när jag började, då är det som när man börjar med stand-up, då har man ju bara en grej och det är ju sin grej. Man har ju inte så mycket material, man är ju nöjd att man har skrapat ihop sin kvart eller vad det är, och så kommer man på någon ny grej som man kanske vågar testa. Och då har man inget annat alternativ än att köra sin grej varje gång. Och ibland funkar den, ibland funkar den inte. Sen kör man på ett tag, då får man ju till slut lite det liksom som vi kallar säkra skämt. Att man har lite så här, man har några utseende skämt som man vet funkar, man har något om var man kommer ifrån. Och vad ska man säga, hela perioden upp till nu så har jag nog försökt köra så mycket taktik som jag kan. Eller försökt få det att bli så bra som möjligt varje gång. Att man tänkt så, okej, vart är det jag är bokat till nu? Vad är det här för typ av arrangemang? Vilka kommer vara där? Vilka andra komiker kör? Så jag försökt anpassa det så mycket som möjligt. Det jag jobbar på nu är väl att bli en så bra komiker att jag inte ska behöva anpassa mig.
Att allting, du ska funka allt. De ska bara älska dig när du går upp.
Nej men att, ja, precis, att allt.
Nej men det du gör ska funka.
Det jag gör ska funka, jag ska inte hålla på och behöva så här, nej den går aldrig. Nej, den fattar de bara om de är från Partille. För då blir man ju ganska begränsad som komiker. Alltså det är ju skitkul att skriva skämt som är helt utifrån sin egen humor med sina egna referenser. Men det blir också lite svårt att jobba som komiker. Alltså ibland kan man tänka på sådana som Måns Möller och sådana gubbar. Tänk vad skönt, alltså så här. Han kan ju aldrig oroa sig.
Nej.
Han vet, du vet, om han går ner på Anders och Nisse i Stockholm, de kommer skratta. Blir han bokad till någon jävla, du vet, mässa för pensionärer, de kommer skratta. Alltså så här, han, du vet att det är liksom bara,
det är så jävla safe.
Han har normaliserat alla stapel. Jag säger inte att man behöver bli som Måns Möller, men jag tror att jag skulle vilja ha lite mer av vad det han har. Alltså så här, konstiga referenser och så, ens egna humor, den har man ju alltid ändå. Alltså jag kan ju roa mig själv i mitt huvud med att tänka så här, fan vad sjukt det är att, eller jag har något skämt om Lorens flätor eller någonting. De skämten kommer jag alltid ha ändå. Vad som är svårt är ju att ha ett sånt trevligt publiksnack med någon som är 72 år gammal på jag vet inte, Frölunda torgdagarna.
Ja,
det är ju svårt.
Ja, för fan. Vilken egenskap skulle du säga är din sämsta som människa? Du får rannsaka dig själv.
Min sämsta egenskap, ja, man har ju några stycken. Nej, men alltså jag är väl, men jag kan skämmas för att jag är en ganska dålig kompis. Det kan jag skämmas för, att jag har så jävla fullt upp med mina egna grejer. Så jag funderar nästan bara, jag tänker inte så mycket på relationer och sånt till andra människor, utan jag tänker nästan bara på så här projekt jag håller på med eller ska jag hålla på med. Och när verkligheten kommer och knackar på, när jag säger, hallå, vi är dina kompisar, det har hänt en liten grej här, då är det nästan så att säga, varför måste ni störa mig? Jag har ju den här poddidén nu. Alltså, ni kommer aldrig fatta det här än. Alltså, självupptagen.
Nej, självupptagen,
ja, självupptagen är det det kallas. Det var en liten väg dit att jag fick, var nästan tvungen att säga det högt innan jag insåg vad det var jag var. Ja, men självupptagen. Och jag vill inte som ett försvar, men jag tror att väldigt många komiker är extremt,
ja, men det var det jag tänkte självupptagna. Nog. Jag tror att det är nog rätt bra att vara det i denna bransch.
Ja, nej men alltså folk är ju svin självupptagna.
Mm. Sen märker man det, jag tycker man märker det när komiker blir äldre. För alla har ju kört vårt race någon gång. Att man är så mellan 20 och 30, man vill bara skriva bra material, man vill ta sig fram. Alltså man har ju jävla tunnelseende.
Mm.
Jag tycker man ser på de komikerna, särskilt de som har lyckats, att det blir nästan som en sån... Jag kan känna av lite att de får lite dåligt samvete sen de blir lite äldre, för att de inser typ, jävla vad jag har kört mitt eget race. Så att de nästan så överkompenserar. Att de blir så här, de ska ta in flyktingar i sitt hem och starta insamlingar och det är bara galor. Och man
ja, men för att man har varit så självupptagen.
Ja, för att man har bara satsat på sig själv i hela sitt liv typ.
Ja, det är nog fan sant.
Så jag tror att de, det är därför de blir så...
Men det får ju du lösa då när du är över 30 i alla fall.
Ja, eller
du får hålla på så här några år till.
Eller så förhoppningsvis så lyckas man aldrig så mycket att man behöver...
Du ska fortsätta vara självupptagen.
Nej, men alltså om man inte liksom slår igenom svinstort så kommer man ju alltid vara tvungen att köra sitt eget race. För att det är ingen annan som gör det åt en.
Ja, det är bra. Hörru, nu är det dags att vi ska prata om dina värsta gig. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Jag bara säger, fan vad gott det är med en sån här pulverkaffe.
Ja, tack!
Ja, ja.
Tack!
Jag älskar det alltså.
Jag också. Jag,
det är sån semesterfeeling.
Jag är mer en lifestyle.
Mm.
Att, för jag blir alltid sänkt för det. För jag är uppvuxen på snabbkaffe.
Mm.
Mina föräldrar har alltid hållit på med det.
Ja.
Och så kom, nu är liksom så här min flickvän Klara. De har skaffat en brygga, vad heter bryggkaffe.
Mm.
Jag vet inte hur en sån funkar. Och så finns vi, har vi något presskaffe. Det blir inte bra. Det tar för lång tid.
Nej, men alltså, min mormor och morfar drack också alltid pulverkaffe. Jag tror det är såna familjer där man dricker extremt mycket kaffe. Att man, så man kan inte hålla
Nej, men det är mycket folk som, de som har termos. Och dina mormor och morfar hade mycket termos.
Ja,
ja, det är,
ja,
det är
varmt snart. Vatten i termos, ja. Och så pulverkaffe.
Ja.
Kanske att man tagit ut pulverkaffet och lagt det i en påse.
Precis. Ja.
Sen om man ska vara helt ärlig, sånt vanligt bryggkaffe blir aldrig så gott.
Nej, för vet du varför? Det är för att vattnet kokas inte.
Nej, det är därför.
Det är bara varmt, det är som att varmt vatten ur kranen.
Det är inte bra,
det är inte
alltså.
Bra.
Nej, det är inte bra. Och det är samma med sånt presskaffe. Grejen är så här, presskaffe kan bli det godaste kaffet, men det är en gång var sjätte gång.
Annars får man med allt sånt här skit.
Så för man vet inte, det är ingen som vet exakt hur den funkar. Det är så här, du ska vänta 1 till 2 minuter och du är alltid för tidig eller för sen. Men ett tips är faktiskt sån perkulator.
Oh, men då får man ju så extremt lite kaffe. Man kan ju inte bjuda 4 pers på en perkulator. För det är väl så man har bespisen och så bara börjar tjuta.
Nej, det vet jag inte. Det, ja, just det, den finns med.
Den lilla.
Ja, som har sett, det ser ut som en glasbång eller någonting som sticker upp i någon grej. Jag vet inte vad det kallas.
Skjuts kaffet upp.
Ja, typ. Den är ju svinkonst. Den vet du fan. En perkulator är en, jag tror det är lite 80-tals, tidigt 90-tal. Helt out of fashion nu för att ingen vill ha det. Det ser ut som en stor jävla kanna. Och sen är det någon grej i, Och så det är som en kaffe, blandning mellan kaffepress och kaffekokare. Att den gör både och i sig själv. Jätteomständigt.
Det, är väl, det ser ut som en sån här laboratoriegrej, att vattnet åker typ så här.
Som CERN-laboratoriet, fast i...
Det låter ju som det absolut svåraste sättet att göra kaffe på.
Ja, det är jätteomständigt.
Det är därför jag älskar snabb kaffe.
Ja, vi älskar snabb kaffe. I alla fall.
Ja, dina värst, ditt värsta gig eller dina? Var är vi?
Ja, jag har haft några riktigt hemska. Mitt ett som var ganska dramatiskt, det var mitt andra gig. För det var så här att jag höll på mycket med musik innan och jag utbildade mig till journalist och hade någon mer sådana drömmar typ. Och sen någon gång då så fick jag se någon Louis CK special och så blev jag helt besatt av honom. Jag tror det började med att jag lyssnade på Filip och Fredriks podd, så snackade de om serien Louis. Så såg jag serien och så upptäckte jag en stand-up och där så bara blev jag besatt typ. Och eftersom man är en sån vit man och har sånt jävla vit man självförtroende, det räcker ju att se två stand-up specialer. Fan, jag kan nog
gå upp på samma...
Fan, det där känns inte så... Det där passar mig. Det är bara jag som pratar, alla andra håller käften. Fan, det är skitbra. Man behöver inte ha något band eller hålla på och konka högtalare, skriva låtar och sån skit. Så jag tänkte så här, det ska jag göra. Och då hade jag ett band på den tiden som hade bokat en spelning på en svinkonstig festival utanför Ängelholm på någon jävla åker. Som hette The Festival of Love. Som var en gammal Paradise Hotel-deltagare.
Som var lite vidrigt festivalnamn.
Ja, det var en jävligt vidrig festival. Men han hade någon flummig festival. Det var typ, tänk dig Jackass-gänget från Ängelholm. Ett sånt jävla rövgäng som bodde i Thailand halvårsvis. Och jobbade krog liksom. Och resten av tiden var man bara hemma och tatuerade sig.
Det är typ en fattig variant av grabbarna grusgänget liksom.
Ja, men precis. Precis där, det gänget, de hade en egen festival. Och sen då så blev vi bokade att vi skulle spela den med vårt band som vi hade. Och då fattade jag lite grann hur lätt. Jag förstod så här, alla som vill spela på den här festivalen får nog det. Så jag tänkte så här, jag kanske ska göra stand-up-debut där med.
Debut också?
Ja. Så jag hörde av mig till honom och bara, hallå, du heter Marcus, vi ska spela med vårt band där. Jag tänkte bara, jag är ju komiker också, kan inte jag få köra lite stand-up? Och då var han inte så lätt som jag trodde. Han var så här, aha, jag har aldrig hört talas om dig, har du hållit på länge med stand-up? Och då bara skrev jag så här, alltså jag blev ju utnämnd till årets roligaste göteborgare. Har gjort lite sådana grejer. Och sen tänkte jag, fan vad dumt att jag gör om det.
Men han blev hade du det i skrift eller sa du det?
Skrift.
Ajajaj.
På Facebook. Han blev så jävla imponerad. Han bara, årets roligaste göteborgare. Och du vill komma till oss. Alltså vi finns ju inte mycket gage och så. Men vi, självklart bokar vi in dig så här. Och då var det som att det blev verkligt. Det här var kanske i maj. Festivalen var i augusti. Och jag bara så här, fuck.
Men vad tror, alltså, tänk, blev du någonstans glad att du blev bokad? Eller kände du att det bara så ajajaj?
Nej, men det var nog skräck. Alltså, det var ganska många olika känslor. Det var dels, du vet, den här hybrisen. Bara, jag kommer lösa det här. Sen var det här, vad håller jag på med? Det kommer gå åt helvete. Och sen blev jag också inbokad och köra en timma.
Åh, herregud.
Men också, jag visste...
Men då hade du inte kört än.
Aldrig. Någon. Och jag visste inte bättre heller. För jag hade ju bara sett Louis CK i specialer. Jag bara, de är ju en timma. Så jag tänkte, när man kör stand-up så kör man en timma. Alltså jag visste inte att man, jag fattade väl att det förekom variationer, men inte den här grejen att man börjar med tre och jobbar sig uppåt. Men då gjorde jag i alla fall så att jag var ju lite smart, inte jättesmart, men då tänkte jag, jag kan ju inte köra första gången där. Jag måste testa innan jag hade
ändå. Du måste ju testa din timme någonstans.
Ja, exakt. Jag hade några månader på mig innan. Så då hörde jag av mig till olika så öppna scener i Göteborg. Alltså det fanns ju, jag vet fan om Andra Lång fanns nu och jag kände inte till det. Men det fanns några sådana open stage typ. Så hörde jag av mig och där fick man, du kan köra 5 minuter. Och man sa, fast jag har ju en timme. Så här, bara 5 minuter. Och då minns jag satt hela den sommaren och skrev min timme. Och du vet, det var så mycket utfyllnad. Det var så mycket publik. Alltså jag skrev långa publik. Så här, jag hade någon rolig låt. Jag hade rekvisita. Alltså det handlade ju bara om att vinna tid alltså. Och sen blev jag i alla fall bokad då på någon sån open mic. Så första gången var jag med, då tog jag med också så jävla konstigt. Jag tog med min lillebror och min exflickvän till Dubliner i Göteborg. Någon jävla så tisdags eftermiddag hade open mic. Det var helt tomt i lokalen. Det satt någon gubbe och spelade country. Där gick upp, där körde jag första gången.
Hur mycket folk var det? Var det bara ni?
Nej, men det var några andra som spelade, någon som stod i baren. Kanske var så här 7 pers i lokalen.
Men var det någon som hade fokus på scenen?
Alltså mitt ex,
krögaren kanske.
Mitt ex och min lillebror, men då var det så himla svårt att bedöma Alltså så här, då visste jag inte riktigt. Då körde jag mitt material som antagligen var katastrof. Så tänkte jag så här, fan, jag måste köra igen alltså. Så då bokade jag in mig på Gamleport i Göteborg. Hade en ganska stor sån open mic som många musiker sökte sig till och så. Och då minns jag, så bokade jag in mig på någon hemsida. Då tänkte jag, nu går jag dit ensam. Jag hade typ så här 5 minuter inrepat att jag skulle köra. Kommer dit och är det helt fullt. Då är det liksom hela den här klyschan att det är en jävla fotbolls-VM eller någonting. Så det är match.
Nej.
Matchen ska vara direkt efter open micen. Så att det är uppladdning på 2 stora skärmar. Liten scen i mitten. De som har det är 2 sådana goa gubbar som heter så Roy och Roger. Alltså typ så. Någon sån här Nisse och Hasses. Som har så här Sverigetröjor och vikingahjälmar på sig. Och det är bara musiker som kör. Det är olika gubbar som går upp och spelar en låt på gitarr.
Ja, men det är ju liksom gött uppladdning för fotboll.
Ja, nej men precis. Och så är det skitmycket folk i lokalen. Alltså medelålders, full publik så här. Och då minns jag att han, jag går fram till honom då som höll det. Bara, hej Marcus, jag ska, det är jag som ska köra sen. Han bara, vad har du guran då? Och jag bara, nej jag ska inte spela någonting. Och han blir så här, nej, vad fan ska du göra? Nej, jag ska köra stand-up. Och du vet, de hade aldrig haft den. Stand-up, alltså du är komiker. Och jag bara, ja. Han bara, okej. Okay. Ja. Skyllig själv. Alltså typ så var det. Så han på mig, då går han upp på scen och så säger han på riktigt så här, han bara, ja. Nästa kille då, Magnus Bergqvist. Han är tydligen komiker och tror att han är så jävla rolig. Ja, då får vi väl se hur rolig han är egentligen då. Ja, välkommen upp, och så är det någon som klappar. Och så medan jag går på väg upp mot scen, så är det en kvinna i så full Sverigemundering som bara, gå av scenen, bögjävel! Och bara river att alla gapskrattar åt det. Och så går jag upp där och bara tar micken och bara,
hej, jag heter Isak, jag är singel.
Ja, och bara bombar röven av mig alltså. Och det, alltså jag fattar ju, alltså, nej, jag kommer ihåg jag hade något skämt alltså, som var, jag tror mitt starkaste skämt var typ så här. Jo, men alltså så här, att det är vetenskapligt bevisat liksom, att kvinnor har det sämre än män i samhället. Att det är så, det är ett faktum. Jag bara, ni vet att kvinnor har det sämre. Och ingen köpte ju den premissen. För det var ju inga, det var ju liksom ingen feminist.
Nej.
Jag bara, vad fan säger han? Och jag bara, och tänk då liksom, för jag är ju man. Och jag har det ju jättedåligt. Tänk då hur dåligt kvinnor har det. Alltså det var skämt. De bara så här, det var det sämre, och det var ju svindåligt med. Men de tyckte ju, du vet, att det var provocerande. Så det, ja, det giget kom av. Jag var glad att ingen såg det alltså.
Vad gjorde du när det gick ut? För jag gissar att du bara, du stannade ju inte kvar och kollade på matchen direkt.
Nej, tog en öl med gubbarna. Nej, det gjorde
du
jag inte.
Du gick fort därifrån. Hur var den hemresan?
Det var en skitkväll. För jag minns faktiskt att jag hade köpt biljetter, för jag skulle se Peter Wahlbeck samma kväll på ett ställe mitt emot. Så gick jag dit, och så var det ingen där. Och så var det också inställt. Och sen åkte jag hem.
Usch.
Ja, det var fan hemskt alltså. Sen när jag hittade den andra long comedy i Göteborg, då blir det som en kyrka typ, efter att ha stått med de här Roy Roger-gubbarna, till att det var folk som höll på med stand-up.
Ja, för du måste ju varit rätt ensam fram tills, alltså, med att hålla, eftersom du inte hade någon kontakt med komiker.
Nej, jag har ingen kontakt. Det var ren slump. Alltså, jag tjatade in mig på det grinden som fortfarande finns. Och så kom en snubbe som heter Filip Hjelmer dit. Och han var så här, vad fan, jag har en klubb på Analong, du borde komma dit någon gång. Och så typ var jag ute och drack så här med honom den kvällen. Men så jag var helt chockad. Bara, vad är det här för jävla folk? Alltså,
de är ju sjuka.
Ja, de är huvudet. Helt sjuka i huvudet, verkligen. Men då minns jag att jag började köra på Analong. Och då tänkte jag kan inte köra den här, jag heter Isak. Jag tänkte, för det hade funkat så himla dåligt. Så jag bara tänkte så här, jag måste ha en ny plan. Och så kom jag på den nya planen som var att jag skulle vara en karaktär som heter Jan Berg, som skulle vara en sån psykotisk människa, som skulle vara liksom det galnaste någon någonsin hade sett. Att det var så, bara chocka publiken.
Hade du mundering?
Jag var helt utklädd liksom, i bara de konstigaste kläderna jag kunde hitta. Så jag hade med mig en plastpåse upp med olika grejer i. Och så bara stod jag och rantade liksom, och du vet, så gick ut i publiken och bara, ja men verkligen försökte put on a show typ. Och så gjorde jag det ett par gånger. Och så funkar det.
Jaha, folk gillade det.
Ja, så funkar det. Och så var jag så här, det var då jag tänkte så här, fan, jag har ju knäckt koden. Alla ni andra går upp här och heter Isak och är singlar. Det är ju ingen som tycker det är roligt. Alltså jag tyckte verkligen jag var kingen. Alltså jag hade sån hybrid. Jag har fortfarande till den här dagen aldrig mått så bra hela mitt liv. Som, jag tror det var första gången jag testade den grejen. Och bara, det funkar. Och sen bara minns jag att jag cyklade hem. Jag bodde ute hos min farsa i Mölnlycke då. Det är typ 2 mil utanför stan. Jag bara minns att jag cyklade ut Bara, det var en perfekt sommarkväll, bara lyssna på Avicii. Jag mådde så jävla bra. Alltså, det var sån high typ. Och det är ju därför man håller på, tänker jag. För att man har fått känna den känslan. Men då minns jag i alla fall att det finns en humorfestival i Västerås som har pågått varje sommar, där de hade sånt comedy marathon, som var så att de skulle köra en hel dag med stand-up-komiker som bara avlöste varandra. Och jag var ju inte alls bokad till det. Men då var det att de hade bokat typ att han betalade för att en bil från Göteborg skulle åka upp med fyra komiker för att representera olika scener i land. Det fanns något sånt tänkt, det gör det inte längre, men då fanns det. Och så blev Hampus Algotsson, som ni känner, han blev typ magsjuk eller någonting. Och då var det kanske Filip eller någon. Det var så här, det var det jag, Filip, Tina, Carl Stanley och Kattis Alfredsson, eller vad han heter.
Men var det du som hörde av dig, eller var det Filip som hörde av sig?
Nej, men då hade Filip av sig bara, fan så här, han har blivit sjuk, vill du hoppa in? Och då minns jag att jag bara, att det var sånt lyft i min karriär, liksom, från rookieklubb till att åka till en annan stad, bo på hotell, alltså så här. Och då minns jag att jag bara, ja, då tänkte jag så här, nu, det är nu eller aldrig liksom. En sån här chans får man bara en gång i livet. Alltså det kändes verkligen som att jag jobbade på något vårdjobb då. Jag bara gick och stängde in mig i någon skrubb, typ kollade igenom allt mitt material, satt och bara strök, ändra, öva in, bestämde scenkläder. Jag hade ju något dygn på mig att förbereda mig. Och sen bara satte jag mig i den bilen till Västerås och bara, nu ska jag dit och elda ner den jävla sketstan alltså. Och så hade vi en sån skitrolig resa.
Var du kaxig i bilen också?
Kaxig som fan. Det var då jag och Carl Stanley blev polare. Vi hade aldrig snackat innan den bilfärden. Vi bara satt och sköja hela vägen typ. Och så är jag bara, ja, vi får se sen när ni går upp och kör era. Hej, jag heter Isak och jag är singelskämt. Alltså jag är med min påse med roliga grejer där. Och sen kommer vi dit till det maratonet där då. Och så är det bara komiker hela dagen. Och sen då så kör komiker, det är högt och lågt liksom. Vi har några etablerade, några nya. Det går liksom lite olika, för men det är svin mycket folk att kolla på en borggård typ. Det är så här 300 pers.
Det är en nice setting liksom.
Ja, det var ju det största och bästa jag någonsin hade sett typ. Och sen, precis innan mig så är det Thomas Järfeden. Han kör en halvtimme och bara knulla stället. Alltså han kör någon låt med Guran, du vet. Och bara, de bara älskar det. Och sen när han går av då, då reser sig typ ganska många. Alltså det är rätt många som går precis när jag går upp.
Aj, aj, aj.
Och jag var liksom inte förberedd. Du vet, när man är helt nykommen, man har ju inga verktyg till att hantera om det skulle hända saker i publiken. Så att det händer precis när jag går upp, så rör sig hälften av publiken. Och det är så här, en bra komiker säger ju något om det, eller väntar, eller du vet, man gör ju någonting. Men jag har liksom inga verktyg, så det bara, jag får ju sån blackout och bara kör på som fan och tar micken och börjar skrika liksom mina så här konstiga skämt. Och de som är kvar blir, de som har resa upp springer liksom. Resten börjar också gå och folk är så här, vad är, ska han stå på scen? Typ att det blir så här. Och det var sånt lite tält ovanför scenen, minns jag. Och jag minns att jag var så nervös och så, det var en sån urladdning att jag stod och drog, höll i en sån tältpinne så att jag skakade liksom tältet. Så att det var ingen som koncentrerade sig på det jag hörde. Och det var bara också en sån jävla bombning.
Aj.
Och det är på den här stora borggården, det blev en sån liksom.
Och det var ändå folk som, alltså komiker som tittade på dig också.
Ja, det var ju första gången de flesta komiker såg mig. Alla var ju där. Det var ju liksom de tre bästa från varje stad i hela Sverige. Bara, vem? Det var tur att jag hade alias. För jag tror det är väldigt få som kopplar ihop mig med den idioten de såg då. Jag har träffat folk som i efterhand och bara så här, var det du som stod och drog i tält?
Nej,
det var det inte. Det var nog han, Isak Berg. Skiljer du från sig på någon?
Jätteroligt.
Ja, det var hemskt alltså.
Hur var den bilfärden hem?
Ja, men alltså det som var då, minns jag att, för då minns jag att mitt första så försvarsmekanism i huvudet var så här, ja, men du vet, efter Thomas Järveden då går det ju inte. Alltså du vet, han är ju sån Svende Banan som alla gillar, det är klart. Så jag tänkte så här, nu är kvällen över. Det kommer vi få se. Men sen går typ Filip Hjelmer upp efter mig. Går skitbra. Tina går skitbra. Alltså alla går skitbra. Men det jag minns då var, alltså vi brukar snacka mycket om det här med att det finns ett gig och sen finns det ett eftergig. Och att det finns någon sån korrelation att om man gör ett bra gig på scen, då kan man chilla lite efter och ta en bärs och vara en vanlig person. Men man märker det ofta när komiker har varit dåliga på scen, att jävlar vad de måste hävda sig sen på kvällen. Och det var första gången jag hade den grejen. Att jag minns, jag bara, nej,
Söp du ner dig totalt eller vad gjorde du?
Ja, men jag söp ner mig och jag fokuserar bara på så här, nej, jag ska fan, jag är fan mycket roligare än de här människorna. Så jag bara satsar på vad så jävla roligt. Så jag minns han som hade bokat mig, Jocke Björkvall, skulle ta med oss ut på någon latinoklubb eller någonting. Och jag bara skojar konstant med honom. Och du vet, bara för, du vet liksom så här nästan, du vet, gjorde pruttljud med armarna. Alltså vad som helst som kunde få honom att skratta. Och jag minns att då sa han det, att han trodde att jag inte hörde. Han bara så här, fan, om han ändå hade varit så rolig på scen. Och då minns jag, då kände jag så här, okej, men då tycker han ändå att jag är rolig,
ja,
nu.
Bra.
Då kör jag på typ. Så här, så, ja, men vi hade en skitrolig kväll. Men det var...
Men det känns ju ändå liksom så att du de här gängen du pratar om, du har inte grävt ner dig och liksom gömt dig i en håla. Det känns ju ändå som du hela tiden tror på dig själv.
Ja, jo, men det är, jo, men jag har nog ett väldigt stort så vitt manligt självförtroende. Men det är väl också så här... Ja, det är väl återigen det där att man räknar skratten. Alltså så här, om det går pissdåligt en gång, alltså, jag tänker så här, har man rivit några gånger så då har man ju någonting att fortsätta bygga på i alla fall. Eller vad du menar? Ja.
Men efter du skippade den karaktären, hur länge höll du på med den efter det?
Det Västerås var sista gången, så den flög... En sommar. Sen försökte jag lite grann i Stockholm. Alltså jag och Carl Stanley flyttade ju upp ungefär samtidigt. Och vi blev ju kompisar där i den svängen. Och då minns att han var så här: Marcus, alltså den här... Hur pratar Carl? Han har pratat... Nej, jag kan inte ens hemma skånska. Men han mer eller mindre tvingade mig att sluta med den. Och jag minns att i början var jag... Lyssna på det här. I början var jag paranoid. Att jag var så här: han vill nog att jag ska sluta med den här karaktären. För att han vet att den är så jävla bra. Att han klarar inte av den konkurrensen. Han vet att om jag fortsätter med den här så kommer jag krossa honom. Sen är jag efter han bara, nej nej, du hade rätt. Jävlar vad
har du någon gång filmat dig när du varit den karaktären? Jag tänkte så att, för det hade ju varit fantastiskt kul att se idag.
Nej, jag tror inte jag har filmat. Men jag har knappt gjort några filmer
eller spelat in dig.
Nej, jag har knappt gjort det. Och jag är fan vad glad man är för det. Alltså. Ja. En gång så hyrde jag in en filmkille. Mm. För ett år sedan typ, när vi ändå gjorde en riktig föreställning eller vad man ska säga, som man var så här, det här är mina bästa skämt nu och jag levererar dem svinbra. Men det är också så här, nu ett år senare jag är så här, fan vad glad att jag inte släppte det. För man tänker hela tiden att man ska släppa någonting, men du vet, bara låt tiden gå lite och så kollar man tillbaka och så här, oh my god, vad är det jag håller på med typ.
Men sen efter det då, efter Stockholm och sånt, det har ju gått rätt bra för dig då, men du har ju känt aldrig liksom så här, du måste ju ha gjort några fruktansvärda bombningar efter det. Eller inget så här som har satt spår som de här.
Nej, men det var nog en sån borderline-grej där jag fortfarande körde. Alltså när jag inte kallar mig själv för Jan Berg, men jag fortfarande hade så himla mycket av den karaktären kvar i mig. Sen har ju den liksom surrats bort mer och mer. Och så har det ju också gått bättre och bättre för att man... alienera publiken på något sätt genom att göra det konstigare än vad det behöver vara. Sen tycker jag ändå, jag hade tyckt det var kul. Jag säger inte att jag behöver vara en kille, men jag hade tyckt det var kul med lite mer så prop comics och lite mer karaktärer och så här. Det finns ju nästan inget.
Alla mer alias i stand-up Sverige.
Ja, men så här, fan, jag hade bara tänkt om någon kille hade gjort så här prop comedy kul typ. Det hade ändå jag hade haft. Ja. Den hade haft min respekt.
Men det är väl ändå rätt, det är ju svårt att göra det.
Ja, super. Och det är också så jävla ute. Alltså så här, stand-up bygger ju så himla mycket på, eller det är vad som sägs, att det är så här autenticitet. Att det är så här, man liksom ska vara sig själv typ. Det är, och så är det problemet, om man säger, det har väl jag fortfarande, att det är sån grej som folk kan säga till mig så här, att det är oäkta när det är för mycket skillnad på hur man är på scen och hur man är av scen. Att det är ändå Louis som är liksom guden typ. Och där har man bilden av att han bara är en sån jävla tjomme. Och så går han upp och så bara fortsätter han vara en tjomme. Men så är han ändå roligast i världen.
Han bara sitter egentligen kvar vid baren. Bara att någon har satt en mick vid
oss. Ja, exakt. Och så är det fortfarande världen. Och så är det ju såklart inte. Men jag fattar att det är idealet typ. Ja, fast det är ju så här, man gillar ju, jag gillar ju Louis med. Men jag gillar ju såna VV-gubbar som Peter Apigen och så. Alltså jag tycker det är kul när någon bara
kör sin grej.
Ja, men när någon kör igång, alltså, när man, jag vet inte varför det tilltalar mig så jävla mycket. Alltså det är en sån grej som kan göra, jag tänker nog varje dag på det faktumet att Peter Apelgren finns. Och det ger mig styrkan att fortsätta leva. Alltså på riktigt, jag bara,
Gud,
han finns och han gör sin grej. Fan, jag ska också fortsätta finnas och göra min grej. Vad mörkt att det inte är min tjej i den ekvationen.
Du, Marcus, jag tror vi rundar av där. Vad kul att du vill vara med.
Ja, och, superkul.
Och vad skönt att höra att det även kan gå katastrofalt för dig också.
Ja, svindåligt verkligen.
Puss och kram.
Puss och kram.
Hej. Så där kan det låta när Marcus Berggren berättar om gånger det gått åt helvete för honom. Om du tycker att den här podcasten är väldigt bra, så tycker jag att du berättar det för en kompis kanske, så den personen också börjar lyssna på det här. Eller din mamma, eller din pappa, eller din farmor, eller någon annan. Och du kan även gå in och ge ett betyg på podden, så går vi snart om UFO-podden, som jag tror är våra största konkurrenter just nu. Jag heter Niklas Runsten. Om man vill veta mer saker om mig, så kan man följa mig på både Twitter och Instagram. Där heter jag så mycket som Niklas Runsten. Och jag har även podcasten Gump tillsammans med Angelica Sissali. Och tills dess så hörs vi nästa vecka. Då är det nytt avsnitt med ny gäst och nya fruktansvärda framträdanden. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.